Du, Olle, vi pratade ju förra veckan om att SVT friades för den här Joakim Lundell-dokumentären Hatet. Det som vi inte sa, som jag fick tips om, som var nästan komiskt, det var att SVT samtidigt fälldes för ett inslag, jag tror att det var Aktuellt, det var i alla fall någon av nyhetssändningarna, där de gick på stan för att fånga upp reaktioner på kritiken mot SVTs granskning av Joakim Lundell. Såg du det här?
Nej.
Då i alla fall så intervjuade de en snubbe där på stan som hade på sig en tröja med ett snusmärke som SVT då lät ligga kvar, så att säga, oblurrat i bild. Och granskningsnämnden beslutade då att fälla SVT för otillbörligt gynnande, tror jag det kallas. Och SVT ska betala 100 000 kronor för detta.
Det var också ett pris.
Det är otroligt. Den ångesten som den här reportern, redigeraren eller vem det nu är som sitter. Hur har man det lönesamtalet där ja. Nästa gång ens?
Nej, men det där är ju fånigt av granskningsnämnden. För det är ju klart att det är ju inget gynnande. Alltså det är ju inget som man planerar från SVTs håll. Dessutom så är det ju inte så att folk springer och köper det där snuset på grund av att en kille som man intervjuar på stan har ett snusmärke. Ah. Det där är liksom avarten, baksidan på granskningsnämnden. Ja. Och jag har ju ändå suttit i granskningsnämnden för länge sedan.
Well, då borde du väl veta. Don't blame the player, blame the game. Det här, de sitter ju
nej.
Där med regelverk.
Deras, nej, men deras regelverk, det är 80% praxis och 20%, alltså, och praxisen kommer ju från juristerna och tjänstemännen på granskningsnämnden, och 20% dåligt omdöme i granskningsnämnden.
Ja.
Det finns ingen lag som säger att man ska fällas för det där. Nej, det var tråkigt.
Lagen är i alla fall som den här, eller reglerna är i alla fall som
den
här.
Nej, men det är de inte.
100 000. Ja, de är 100 000 kronor fattigare. Det är faktum. Nu går vi vidare.
Ja, okay.
Du lyssnar på Mediepodden.
Med mig, Olle Lidbom.
Och mig, Emanuel Karlsten.
Och den här veckan så börjar vi med att prata om mediebarometern som precis har släppts.
Ja, finns det någonting som heter segment 6? Vi har svaret.
Ja, och så går vi igenom boken Lögnaren som Manuel har läst.
Ja, vi pratar lite via Play, vi pratar lite Kunskapskanalen och nu drar vi igång.
Ja, men precis innan vi satt oss här, Emanuel, så kom årets mediebarometern. Eller egentligen då mediebarometern över 2025. Alltså svenska folkets medievanor. Där är ju liksom kunskapskällan. Det är ju den som man måste förhålla sig till om man pratar och analyserar mediebranschen ändå. För den är så omfattande och en sån lång tidsserie och fångar från 9 år uppåt. Det är inte alla sådana här mätningar som går så långt ner ålder. Så att den är ju väldigt viktig.
Den omfattande Nordicom som gör den, Göteborgs universitet, och den tror att man behöver hålla isär alla, för det är så många olika barometrar. Det är ju internetstiftelsens Svenskan och internet som gör det som har kallats Bibeln i många år, som ju handlar om digitala vanor i allmänhet. Och sen så är det Medieakademins maktbarometer som är något helt annat. Det här är alltså mediebarometern som mäter specifikt hur, oftast är det ju fokus på tid, hur mycket tid vi använder olika medieformer, och har ju just den här långa tidserien som är stora grejen, och jämförbarhet mellan nordiska länder och sådär, som ett stort forskningsprojekt är det ju.
Ja, väldigt matnyttigt då. Det är nästan omöjligt för dig och mig att gå igenom här i Mediepodden allting, men det var några saker ändå som jag tyckte var intressanta, och var ju här också som man väldigt tidigt såg hur viktigt TikTok höll på att bli på allvar. För det där var ju någonting som jag tror många i mediebranschen inte riktigt tog på allvar. Man kanske hade såg att redaktörens barn hade liksom TikTok, men man förstod inte att det här var någonting som skulle påverka hela mediebranschen. Men det såg man ju sen när man la till det som en mätpunkt i mediebarometern, hur otroligt stort det här gapet mellan generationer är och hur stort TikTok och Snapchat är. Och det är ju, om man tittar då på årets mätning, ser man ju att fortfarande så finns det här ett väldigt glapp mellan unga och gamla just när det gäller sociala medier.
Jag vill ta några exempel, för det är kul. Det fanns ju några, jag såg YouTube, om man ska ta generationsklyftan och de ekosystemen som verkligen är generationella. Så YouTube, 83% av 15-24-åringarna använder YouTube, medan 25% av 65-plussarna. Och dagstidning då, omvänt, då är det 12% av barnen och 82% av de äldre. Det är ju liksom helt olika ekosystem här ju som växer fram.
Ja, och det är inte bara själva kanalen eller medieformen som är olika, utan det är ju också innehållet i det här.
Mm.
Och jag såg att det var någon forskare, tror jag, på Nordicom som pratade med SVT, som också lyfte fram att väldigt mycket av det som är stort på YouTube har ju en politisk eller ideologisk grund eller slagsida. Och hade ju då så matchat just det mot vilka stora på YouTube mot maktbarometern om vad man har för agenda.
Mm.
Så det är klart att det skiljer sig väldigt mycket åt om man tänker en dagstidning då, som jag har liksom en mer objektiv ambition och inte alls vill vara del i ett ideologiskt krig. Så det tänker jag också är ju en väldigt stor skillnad här. Det är inte bara så att man tittar på YouTube eller läser dagstidningar, utan man får ju också två helt olika verkligheter och olika definitioner av som är de viktiga frågorna.
Mm.
Så att det är ju en verkligen en generationsklyfta. Och detsamma gäller om man ska prata om TikTok, för här ser man ju också att lite grann som YouTube och dagstidning, så är ju TikTok och Facebook samma. De unga använder inte Facebook men använder Snapchat och TikTok. Och de äldre, 71% av alla mellan 45 och 64, 60% av alla mellan 65 och 85 använder Facebook varje dag.
Mm.
Och det är ju liksom 6 respektive 32% i de yngsta grupperna. Medan tittar man på 9-14-åringar så använder nästan hälften av alla dem Snapchat varje dag. 35% TikTok varje dag.
9-åringarna, sa du det?
Ja, 9-14-åringarna. Ja, så det här är ju mellanstadie, ja, kan man säga.
Det är bara 13 plus som får använda TikTok enligt TikToks egna villkor. Men ja, okej.
Okay. Ja, men det kommer slå hårt ifall det blir lagstiftning kring åldersgränser på sociala medier.
Mm.
Men även 15-24-åringar använder 85% av alla i den gruppen Snapchat varje dag, och 70 använder TikTok varje dag.
Mm.
Så det är ju otroligt genomslag de två plattformarna har i den yngre gruppen mediekonsumenter. Men samtidigt så är det ju väldigt lurigt då. För medan, om du pratar dagstidning, då kan du ändå definiera av alltså, vilken sorts innehåll som den gruppen läser. Det är journalistik eller redaktionellt utvalt. Men om du pratar TikTok så kan det ju vara allt ifrån pranks till Viaplay-klipp till Expressen-granskningar till matklipp eller dansklipp eller vad som helst. Så att det är ju inte heller så tydligt egentligen vilket sorts innehåll man konsumerar. Men det är klart att det tar tid. Alltså om du har så mycket användning av sociala medier som du har då i den här mätningen. Jag tror att 40% av alla de unga använder sociala medier mer än en timme per dag. Och det var en ganska stor grupp som använde det mer än 2 timmar per dag. Så det är klart att den tiden hade man ju annat kunnat lägga på att läsa dagstidningar eller böcker då, för all det som jag brinner för.
Ja, men jag tyckte det var intressant att använda YouTube som portal. För det, i år har det varit ett stort skifte där YouTube för första gången gått om tablålagd TV för första gången. Alltså det är fler som lyssnar på eller tittar på YouTube än som tittar på linjär TV. 52% hade YouTube i daglig räckvidd bland svenskarna, medan tablå-TV hade 46%.
Mm.
Men som är ju inne på det du säger också, av att vi är så vana vid att känna någonting när vi pratar om det. Alltså även om nu tablå-TV är superbrett, det liksom innefattar ju allt från då public service till superkommersiella kanaler, så har vi ändå haft en idé om vad det innebär som gör det väldigt mycket svårare nu när det är YouTube då som är det dominerande mediet.
Mm.
Vi har ju haft en idé också om att TV har varit en slags normbärare, men nu är vi ju det här liksom virvarret av distribution där allt är oreglerat, algoritmiskt styrt, oftast personburet i jättesmå subkulturer som delar liksom kultur med kanske, vad vet jag, japansk kultur eller vad det kan vara för någonting, som gör det så otroligt svåröverblickbart i alla fall.
Ja, men det här begreppet titta på TV betyder egentligen ingenting längre.
Nej.
Alltså, för att det kan vara vad som helst. Det är lite som att säga dricka. Ja, men vad dricker du? Ett glas vatten eller ett glas öl?
Ja, men det tycker jag stod väldigt tydligt. Alltså 95% konsumerar rörlig bild dagligen. Vi kan inte ens prata om det som i form av TV eller någonting. Nej. Utan det är elektricitet. Alltså rörlig bild har dagligen, är det alla i princip då som konsumerar det. Och det är ju också den stora trenden som vi har sett så länge. Hur alla plattformar rört sig in mot rörligt. Hur alla medieformat rör sig in mot rörligt också. Hur poddar gör det. Hur text, ljud blir hela tiden, ja, det är antingen sekundärt eller ett komplement. Och att det är rörligt som är huvudfokus. Ja.
Ja, men om man ska prata lite mer specifikt om innehåll så finns det också en mätningspunkt i den här rapporten som handlar om strömningstjänster. Där är ju då YouTube exkluderade. Mm. Den är ju också intressant för att här är ju SVT Play absolut störst och ökat med 2 procentenheter från förra året. Mm. Apropå då Bullerhögerns idé om att SVT håller på att tappa förtroende och bojkottas och sådär. Det ser man ju inte alls här. Snarare tvärtom då, att SVT Play fortsätter växa. Men även Netflix fortsätter växa och ökade med 2 procentenheter. Och det är ju de 2 största. Sen är det ett litet hopp ner till TV4 Play och HBO Max. Och sen kommer Viaplay och Disney Plus. Men här är det ju också ett generationsgap. För att om man tittar på den unga målgruppen 9-14-åringar så är det 36% som tittar på SVT Play varje dag. Men 47% på Netflix. Där är ju Netflix större än SVT Play trots alla satsningar på att nå den yngre målgruppen. Sen så kanske det är så att 9-14-åringar då tittar på SVT Barn. Men jag tror ändå att man ska räkna med att den målgruppen har liksom passerat Bolibompa tiden och vill titta på, ja inte vet jag, Strula eller någonting på SVT. Så att här är det ju också en stor utmaning för SVT, just att Netflix är så pass mycket större än SVT Play i de yngsta målgrupperna. Detsamma gäller gruppen 15-24-åringar, där är det bara 21% som använder SVT Play varje dag mot 47% på Netflix. Sen är det en annan spännande sak här, det är ju att Disney Plus är så pass stort och bland 15-24-åringar så är ju SVT Play och Disney Plus nästan lika stora, 21 respektive 18% för de här 2. Och det är ju också, tror jag, en väldig liksom, omställning för SVT som ju har varit den dominerande streamingtjänsten. Mm. Och det är de ju fortfarande. De är fortfarande lite större än Netflix. Men bryter man ner det här och tittar på de olika generationerna så är det ett gap här. Alltså SVT Plays stora målgrupper, de är ja, men 45 och uppåt. Det är där de är som starkast. Och där är ju också de andra streamingtjänsterna betydligt svagare. Mm. Och inte alls i liksom närheten av den genomslag som de har då bland de yngre tittarna.
Ja, det är ju faktiskt sensationellt dåligt kan man tycka att SVT, en gratis streamingtjänst, lockar färre unga än en betald streamingtjänst. Det är ju ett, egentligen är det obegripligt givet den enorma budget samma gratis playtjänst också har.
Mm.
Ja, men det är klart att Netflix sitter på internationella storsuccéer och sådär, men ja, det är speciellt. Jag tittade också på ljudlyssnande lite, radio då som man kallar det. Där var det ju intressant, det är en påminnelse av det som vi pratat om tidigare i podden, hur bilradio är så otroligt dominant. Alltså rent generellt så är det ju jättemånga som lyssnar på radio, men bilradio då, kommer nog att vi pratade om det, att Sveriges Radio berättade att hälften av deras lyssnare lyssnar på radio via bilen. Men det är kul för i den här jämförelsen då så tittar de, dels så bekräftar de ju det, att hälften av svenskarna lyssnar på radio i bilen. Men i daglig räckvidd ska vi komma ihåg. Och då är det inklusive liksom 9-14-åringar. Men så har de också med hur många som lyssnar då på podd, alltså radio efterhand, som de själva definierade om. Tycker jag var en bra definition. Och det är inte något, inte någon åldersgrupp som podd slår bilradio. Alltså i alla åldersgrupper, när vi pratar om daglig räckvidd, så är bilradion fortfarande större än podden. Här kan man ju se det antingen då som att bilradio är otroligt stark, eller att det finns en enorm tillväxtmarknad här. Eller ska jag säga möjlighet för podden att fortfarande växa, att vi fortfarande är bara i början av det kanske, eller?
Ja, kanske. Man har anat stora skiften inom det här området många år, men det kommer aldrig riktigt någonting. Men det är klart, det sa vi ju om tv också, så helt plötsligt så händer det någonting. Men jag tänker inte skåda i den kristallkulan. Emanuel, vet du vad segment 6 är?
Nej, eller jag vet ju numera att det finns något som heter det, eftersom att Daniel Suhonen, vänsterdebattören, katalyschefen, det heter tankesmedjan va, påstod att det fanns ett sånt i hos SVT.
Ja.
Men mer än så vet jag inte.
Nej, alltså jag läste en artikel eller krönika av honom när han åkte, berättade att han hade varit på SVT Ja, han gjorde ju det här debattprogrammet Teodorescu och Suonen, och där sa han, där viskades det om en speciell tittarkategori, och sen åkte han hiss med en SVT-person som sa att ja, men segment 6, det är en, vi har gjort en målgruppsanalys, och segment 6, det är högerlutande män, ofta företagare som misstror public service. Och den här hisskällan då sa också att SVT gör allt för att vinna segment 6 förtroende. Jag tyckte det var lite kul att få ett namn på liksom kvartals 100% målgrupp. För att det är ju lite den målgruppen som man då uppenbarligen även på SVT, enligt den här hisspersonen i alla fall, pratar om.
Ja, men det är ju ändå lustigt för att han skriver ju Suonen i sin, vad är det för någon typ av text? Är det en krönika? Nej, det är en ledare är det såklart i Aftonbladet. Att om jag minns rätt, början, liksom, den meningen. Om jag minns rätt från den hissdragning jag fick av en kollega, så är det här som du sa då. Det är ett otroligt vagt sak att slå fast sen som bas för hela sin text. Han har ingenting att gå på där.
Nej.
Ja, men vet du något mer om segment 6 än det här, eller?
Ja, men man får ju gå till källan då, så jag hörde av mig till SVT och frågade, stämmer det att ni har en målgruppsanalys där högerlutande public service-kritiska män kallas för segment 6? Mm. Och då fick jag faktiskt svar att Suonen har rätt. Han refererar till en studie som gjordes för 8 år sedan, men att det är inte en del av insiktsunderlaget för utbudsplaneringen idag. Men också att Suonens beskrivning av segment 6 är inte helt fel ute, men en aning tillspetsad. Så här var de beskrivna. Så nu ska du få höra då hur SVT definierar kvartalsmålgrupp. Segment 6. Utmanarna. Det är väl kul. Det vill man väl bli kallad, en utmanare. Ett yngre segment som brinner för förändring, beundrar entreprenörer, älskar diskussioner och har lite till övers för traditionella auktoriteter och institutioner.
Ja, just det.
Tyckte jag var en fin målgrupp. Skulle jag gärna tillhöra själv. Men,
men det var ju Daniel Suonens slutsats att det var högerlutande män då. Det kanske man kan dra i och för sig av den där definitionen. Men det stod inte explicit
nej,
i den texten.
Det gjorde det inte. Utan det här var väl mer Alexander Ernstberger-fansen som man beskrev här. Och de kanske lutar till höger. Eller gillar ifrågasätta traditionella auktoriteter och institutioner. Mm. Inklusive då public service. Så jag tycker ändå att det var bjussigt också av SVT, vad Hanna Dowling som är kommunikationschef som gav det svaret. Men ändå bjussigt att fördjupa bilden av segment 6. Jag tror att den kommer sätta sig nu efter att vi har pratat om den här också. För nu är den liksom källgranskad till skillnad mot Suonens svängiga text.
Men den finns inte längre. Det var väl också vad han sa, eller? Alltså det var något som de inte använder sig av längre. Eller liksom. Alltså jag vet ju hur det är. Om man var på mediebolag så satt ju sådana där grejer upptejpade ibland på liksom redaktionsväggarna. Alltså Lustiga Lisa, eller motsvarande, hette sådana här målgrupper då som någon jättedyr konsultbyrå har tagits in för att visualisera vilken vår publik är eller hur de kan ta emot vårt innehåll. Så det där byttes ju ut kanske var 5:e år eller någonting. Så jag gissar att det här är väl en sån som har funnits en period och så har de bytt ut det. Har de någon ny idag då, eller sa de det?
Ja, men de arbetar med en planeringsmodell som beskriver olika publika behov. Så att de kanske kommer med en ny liksom, segmentering. Men det är klart att den här målgruppen är alltså, yngre segment som brinner för förändring och ifrågasätter traditionella auktoriteter. Att den, det är ju en viktig målgrupp och kanske också den som man har haft svårt att locka. Och det är också det som vi ser i mediebarometern här. Om man tittar de som är då kanske 15-24, att den målgruppen är, ja men det är kanske den som finns här och som man behöver anpassa sitt utbud eller sin ton för att nå.
Ja.
Och det är väl lite det också som man har pratat om i sin strategi där. Och det, vad kallar man newsfluencer och sådär. Få tag i den målgruppen på lite nya metoder.
Ja, och som du säger, som kvartal helt har riktat in sig på.
Ja, fast den är inte yngre. Det är ju den stora skillnaden här. Och det var ju det som Daniel Suonen också missade. Han beskrev ju det här mer som en gubbklick.
Sant.
SVT pratar ju om det här som en yngre målgrupp. Och jag tror att man nog ändå får säga att kvartalsmålgrupp är äldre.
Sant.
Än den som SVT jagar.
Olle, jag har äntligen, ska jag säga så, tagit mig igenom boken som vi pratade om här för, kan det ha varit några veckor sedan i alla fall?
Mm.
Den som heter Lögnare och som då är skriven av Daniel Andersson. Den person som gick undercover, vallraffades in i Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning och avslöjade att de satt där och skapade trollkonton som systematiskt försökte påverka väljare utan att då berätta att det var Sverigedemokraterna bakom detta. Jag vet inte varför jag känner ett sånt behov av att vara så detaljerad kring någonting som jag gissar att varenda lyssnare av Mediepodden vet exakt allt om.
Mm.
Men de vet inte allt om boken. Har du fått händerna på denna?
Nej, jag frågade dig om jag borde läsa den. Då sa du skummaren åtminstone, och det ska jag väl göra. Men jag har inte kommit så långt. Men du har läst den. Kan du inte ge mig några nuggets, liksom några skäl till att jag ändå ska läsa den?
Jag vet inte om jag kommer göra det efter att jag skrivit det här. Jag fick den hemskickad. Jag vet inte om det var efter att vi pratade om den inför, när den ändå inte hade släppts på marknaden. Kommer du ihåg det då? Då hade jag ju lite inside på att det hade varit ganska skakigt på TV4 för att den här boken, ja, helt plötsligt damp ner manuset där, och det liksom blev tydligt att Daniel hade ju spelat in samtal och dokumenterat och liksom använt det för att måla upp bilden av att de har behandlat honom riktigt pissigt och att det ledde till krissamtal och hit och dit på TV4. Nu när jag då har läst den så kan jag ju verkligen förstå det, krissamtalen. Jag anar att det kanske har reviderats en del efter en del interna diskussioner och så. Men om jag nu ska ge någon slags nuggets kring den här boken, så jag vet inte hur jag ska sammanfatta det. Den är lång då. Det är 400 sidor typ.
Mm.
Och det är gnäll över 400 sidor.
Ja.
Jag kan inte skaka mig den känslan av jäklar vad knälligt. Är det här framtidens journalister tänker, så ser det mörkt ut.
Mm. Det är Maria G. Franke-approachen, Sydsvenskans kulturchef, som också skrev det, att det här var liksom the millennials.
Ja, vad skrev hon? Det har jag inte läst.
Nej, men, precis, för det, hon skjuter ju in sig på samma sak där. Att liksom svårt att tänka sig Bob Woodward när han gör Watergate-avslöjandet. Att han liksom gnäller över att han måste jobba kväll och att det är rökigt på redaktionen. Och, ja. Så måste man ner i ett garage och möta en källa, och det kan ju vara avgaser kvar. Ja, men förstår du, den gnälliga approachen störde hon sig på då, och det gör du också.
Ja, men det gör jag. Det är då som att den ofrivillige journalisten råkat hamna i guldgruvan och motvilligt måste släpa med sig guld ut här liksom. Det framställs nästan som att han är liksom manipulerad att gå in i undercover för att då testa den här idén som Emil Hellerud har haft. Och att han råkade liksom vara en praktikant, kom in där, de behövde någon med ett generiskt namn som inte var känd, liksom, som kunde liksom försöka nästla sig in i kontakter. Men, men jag ska absolut säga att det är ju speciellt att hamna i ett sånt sammanhang som praktikant, få det här guldupplägget, men samtidigt vara just praktikant. Sen kanske då har någon liksom provanställning eller inhopp och ingen trygghet, inte vet hur länge det här kommer bära eller någonting. Alltså det är en väldigt otrygg anställningsform, kan man tänka, där TV4 absolut borde tagit mer ansvar. Men å andra sidan kan jag känna, om jag hade varit, var van 25 när det här hände, så hade jag bara känt jäklar vilken one in a lifetime chans. Alltså jag hade lagt mitt allt på att bara försöka se, i synnerhet om man inte hade barn, vilket han inte hade, för att bara försöka hitta vad är det här? Jag sitter på världens möjlighet nu att ta reda på någonting som skulle liksom välta hela Sverige på något sätt.
Mm.
Men det är väl lite där som jag inte riktigt kan bestämma kanske då, och för att vara lite mer rättvis, vilken fot man ska stå på. För att å ena sidan verkar TV4 inte alls vara förbereda eller att ha i närheten av den kapacitet som man behöver för den här typen av gräv. Men Emil Hellerud då, som ju är redan innan där en prisad grävare, jag tror han är prisad i alla fall, men i alla fall en erkänd grävare trots sin relativt unga ålder. Han var ju absolut inte en duglig arbetsledare för den här typen av uppdrag. Det framgår i den här boken med all önskvärd tydlighet. Men hade ju otroliga ambitioner och försökte liksom överbrygga den här, ska man säga, arbetsledarbristen på alla möjliga sätt. Och det är absolut uselt av TV4, som sagt, att inte kompensera Daniel bättre, att liksom inte ge honom en bättre anställning eller en faktisk anställning, utan liksom nästan blir lite utnyttja den situation som det är med, ja, med praktikanter och otrygga anställningar och sådär. Men med det sagt så framstår han liksom verkligen som en ofrivillig grävare. Och det är precis som Sydsvenskan då nämnde, liksom, det här gnället med att ja, nu är det ju en röd dag och jag måste ändå åka och jobba.
Ja, men precis. Och var det inte nationaldagen också? Vilket, så här, jag jobbar på Sverigedemokraterna, så finns det väl en dag du behöver jobba på, det är väl nationaldagen. Ja. Men så här, jag som jobbar på bokförlag tycker jag också att det låter lite som en förlorad möjlighet där, för det hade ju kunnat blivit en otroligt komisk bok. Ja. Alltså om man nu tänker det upplägget som du pratar om här då, så här, den ofrivillig grävaren, alltså att man hamnar i den här situationen lite ofrivilligt och gör den här obekväma konflikten mellan det viktiga uppdraget att vara stor journalist och göra ett stort avslöjande versus att vara men en person som vill ha ett, liksom en dräglig vardag, få ett livspussel att gå ihop, att kunna träffa sina vänner, allt som ju också är väldigt värdefullt i livet. Och att den där krocken hade ju, det låter ju när du beskriver det som att det skulle kunna bli en väldigt rolig bok.
Ja, men problemet är ju att jag tror att Daniel, och jag tror att det är en anledning att han har skrivit den här boken också, att han inte vill uppfattas som att han var en fjärrstyrd praktikant som inte hade något med det här att göra. Och det är liksom väl genomgående i det här projektet, att han liksom börjar inse att det här är en chans för mig att positionera mig, men kommer det framstå efterhand som att jag var så viktig så att det faktiskt kommer ge mig jobb? Och så blir det liksom ett gnäll liksom på det. Kommer jag få tillräckligt tydlig byline? När jag gjorde mitt praktikantjobb om någonting annat hos Kalifakta, då så syntes jag inte ens med byline. Kommer jag vara med nu? Bara, jo, men gud, du är ju själva personen som wallraffar. Det är klart att det kommer vara med. Men, så att jag tror att hans ingång här är liksom förklara hur viktig och fundamental han var. Att han inte liksom var fjärrstyrd, utan hans val och hans sätt var det som liksom tog fram det här. Men problemet blir ju att när han är så detaljerad kring allt det här, så är det som att han är så fokuserad på vilket offer han har gjort och hur oerhört psykiskt utsatt han har varit i det här. Och hur lite hjälp han har fått med psykologer, återhämtning, ledig tid och alltihopa. Så att det enda som jag tror att om man nu sitter och är arbetsgivare på en annan redaktion känner när man läser det här är: orkar jag ta in den här gnällspiken i min organisation också? Alltså, och jag säger inte det för att vara elak mot Daniel, utan jag tror att det är den känslan som han lämnade, så att han gjorde sig själv en björntjänst genom den här, sättet då, att skriva den. Ja, alltså, vem vill ha reporter som när han ska krönikera sitt främsta verk framförallt framstår som en gnällspik just?
Men din och Sydsvenskans läsning är ju två. Det finns ju många andra som också läser den som ett inifrån reportage från två arbetsplatser, både TV4 och Sverigedemokraterna, och också liksom blottlägger hur en journalist arbetar. Ja. Så det finns ju andra skäl att läsa boken än det som du beskriver här.
Verkligen, ja. Det gör det. Ja, men, och det är det här jag undrar. Alltså, jag fattar inte riktigt själva ärendet. Jag tror att boken var till för att Daniel skulle liksom stärka sina aktier på marknaden. Och jag tror att resultatet snarare blev tvärtom. Hade målet varit att prata nästan lite som Journalistförbundet om arbetsvillkor eller så, ja, men då är det en stark bok som säger någonting om samtidens unga vuxna som letar sig in på marknaden och hur viktigt det är med life balance och allt sånt där. Jag tror inte på att, ja, jag fattar inte riktigt. Är det den boken jag ville skriva? Ja, då har han skrivit den. Men det var inte så jäkla tydligt. Men med det sagt, absolut, det finns massa andra saker. Det är intressant att få en närmare inblick där. Men den är jäkligt lång. Och det har varit intressant att se en redaktör komma och hyvla den där lite närmare. Av det här skälet så skulle jag verkligen vilja, det har varit kul om du hade läst den, så vi hade kunnat battla här fram och tillbaka. Det här är min, som sagt, läsning av den. Andra har säkert en annan då, som sagt.
Två kortisar då, på slutet. Den ena kom ju precis innan jag tryckte på record här. Och det är ju att SVT och Utbildningsradion lägger ner Kunskapskanalen.
Ja, var det så himla förvånande då? Jag fattar knappt ens vad SVT Forum och vad som är skillnaden på Kunskapskanalen och SVT Forum.
Nej, men Kunskapskanalen har ju varit en sorts UR-light kan man säga. Men jag har inte heller riktigt förstått poängen med att ha det separat, alltså numera. Jag kan ju förstå det ur ett tablå-tv-perspektiv, att man vill kunna sända program när som helst. Och från början så var ju både Utbildningsradion och Kunskapskanalen också kanaler där man liksom kunde spela in program för att kunna använda dem i undervisningen. Men så funkar det ju inte längre, utan allting går ju att titta på SVT Play, och då är det väl helt eller UR Play, så det är väl helt logiskt att man flyttar det. Det är egentligen frågan varför man inte gjorde det tidigare. Men det gissar jag har med den här liksom övergripande konflikten som ingen riktigt har vågat ta i än på allvar, det är att slå ihop de tre public service-bolagen. Och man verkar inte ens ha kommit överens om hur man ska kunna hantera kunskapskanalens innehåll mellan Utbildningsradion och SVT förrän nu då, när man har kniven mot strupen och måste göra besparingar. Då klarar man av det. Men det här borde ha gjorts för länge, länge sedan. För innehållet är ju kvalitativt, men det behöver ju inte ligga under ett eget varumärke, utan kan ju lika gärna ligga på UR eller SVT.
Men själva nyheten är ju att det linjära, alltså det har varit en kanal så ungefär som TV3 har varit eller är en kanal, den finns inte längre. Man kan inte knappa in, eller vad man nu gör, på TV längre, kunskapskanalen. Innehållet finns kvar, men det finns i så fall på SVT Play eller UR Play, eller hur?
Ja, sen har det funnits kunskapskanalen.se eller något sånt där. Men förstås att den också ska sluta finnas.
Just det. Det är ju ett redaktörat urval av det bästa från SVT och SR som passar in i det som är vignetten Kunskapskanalen.
Mm.
Ja, det känns ju djupt odramatiskt och rimligt i ett sparpaket tid att om man inte behöver bedriva en egen linjär kanal så ska man inte göra det.
Nej. Den sista nyheten är ju verkligen en jättebomb egentligen som kom här för några dagar sedan, och det är ju att Viaplay tappar Champions League. Och det är ju då en icke-nyhet då, på det sättet att den stora nyheten är ju att Viaplay tappar någonting. För Viaplay har ju haft de här stora sporträttigheterna som sitt dragplåster och också sitt argument för att höja priserna och göra den här vändningen efter den stora kraschen för 2 år sedan. Och då tappar man då det som nog anses vara, i Sverige i alla fall, den finaste sporträttigheten, Champions League. Och det som då händer nu är att rättigheterna flyttar till Disney+, vilket också är en jättestor nyhet egentligen, att en streamingtjänst köper rättigheterna. Och på pappret i alla fall, som vi känner till det nu, så kommer man inte kunna titta på Champions League i Sverige på liksom en vanlig TV, utan du kommer behöva ett Disney Plus-abonnemang. För som det har funkat hittills när Viaplay har haft det, så har du ju kunnat välja om du vill titta på ditt Viaplay-paket eller om du har en Viaplay-kanal eller då streama det. Men Disney, än så länge i alla fall, säger ju att man ska visa det här på Disney+. Sen kanske det blir så att, inte vet jag, TV4 ändå gör bedömningen att de kan sälja så pass mycket annonsslottar runt en slutspelskval på Champions League att man har råd att betala för att sända det där, och då kanske Disney Plus släpper det. Men jag skulle inte vara så säker på det, för Disney vill ju också naturligtvis bygga ett, liksom ett, en egen plattform, ett eget brand. Ja, men någonting som gör att kunderna både kommer och stannar kvar, och ett sätt också förstås att höja priset på dessa Disney sportabonnemang. Så det här är, tycker jag, en game changer i Sverige, och det här är också otroligt tufft för Viaplay förstås. Mm. Det här är ju liksom, jag kan inte tänka mig en sämre nyhet än detta.
Nej, speciellt. Det är ju så konstigt att Disney på så kort tid också etablerat sig. Alltså den här resan som vi pratade tidigare om Netflix, den kommer ju göras av fler, förstår vi ju. Och där Disney verkligen då visar att de ser de lokala marknaderna som väldigt viktiga. Ja, spännande ju. Hur det här, lite lustigt på något sätt, för att tänka 10 år tillbaka, att vi skulle få liksom sportkommentatorer som står och säger välkommen till Disney+. Nu börjar fotbollsmatchen.
Ja.
Det hade varit svårt att visualisera för ett decennium sedan.
Ja, men det är verkligen en stor förändring. Och sånt här brukar ju också få förändringar liksom på sportmarknaden i övrigt.
Mm.
Jag har inte läst om Olof Lund har skrivit någonting om just de här händelserna än. Men Olof Lund är ju väldigt duktig på de här tv-rättigheterna och dess påverkan. Så att det kommer säkert någon vass analys någonstans som jag kan lägga upp i vår Facebook-grupp för våra patrons. För det är spännande att följa.
Och vi skulle säga att det är inte första gången som Disney äger sporträttigheter, så det är inte unikt på det viset. Det är just Champions League som är den här enorma magneten i det här fallet då, som gör.
Exakt, de är väldigt hög betalvilja bland sina kunder. Så att, det sägs att Viaplay köpte det första gången för 1 miljard per år, och sen har det liksom sjunkit i pris, och att prislappen som Disney Plus nu har betalat ligger någonstans, ja, men lite ovanför 0,5 miljard per år. Så det är ju fortfarande enorma pengar då, även fast det har sjunkit sen glansdagen, sen piken. Men 0,5 miljard är ju väldigt mycket pengar.
Det var allt som vi hade för Mediepodden idag. Om du gillar vår podd så uppskattar vi om du vill betala för dig på patreon.com/mediepodden. Då får du också tillgång till hela arkivet av, ja vad är det, 300 plus avsnitt eller något, Olle?
Det är det säkert.
Vi får se om det blir till nästa vecka. Häng med oss då. Tack för idag.
Hej då!